Nu i coronatider så är det ju så här att vi behöver alla hjälpas åt. Och ett bra exempel på det här med att hjälpas åt, att kanske handla till sådana som inte ska ge sig ut, äldre och så vidare, det är Corona-Flobihjälpen. Tillsammans är vi starka. Det här är ett initiativ som startade och som har varit sedan 16 mars, vad jag kan förstå. Och med här i studion har jag nu Pia Cornelius, jag har Stefan Klint och jag har, nu ska vi se om jag uttalar, if I can pronounce this correctly, Sahil.
Yeah, exactly.
And
Alaini.
Alaini. And we have to take this in English part of it anyway. Welcome.
Thank you.
Tack. Tack, tack.
How did it start?
Okay, well, it started when the corona started to go around the world, and when I live in Flobi now for a year, and I've met a lot of people, and I've been good friends with them, and most of them, they are in the risk group. So I was thinking, okay, I will contact them and myself, and I will tell them, you better stay at home and I will help you in everything. And then I decided, okay, this is a good thing. Why don't I just like put it in the group, in the Facebook group for Flobi, just to let them know, okay, everybody just look to your left and right and see your neighbors. Just, I thought about it, it's like, okay, I will take care of these two families or three families, and everybody will look to his neighbors. Then when I put it online, Pia responded, it was like, it's a great idea. And then Stefan also responded, and he called us, let's meet it and become big. Mm. In the beginning, it thought like, it's like individual, everybody will look to his neighbor. But basically now it's an official thing, and it's big, and we are helping not just only our neighbors, we are trying to help Flobi and the villages around Flobi.
Surroundings.
Yes.
Mm. Ja, så att det var alltså då som Sahil sa, att han la ut en ledare på lilla Flobi-gruppen som heter Heja Flobi-samhälle. Mm. Och
på Facebook.
På Facebook. Mm. Och sociala medier är ju väldigt stort, och det är ett väldigt bra kommunikationssätt för många av oss som bor lite längre ut på landet. Och som är, även de äldre faktiskt håller sig till att titta på sina grupper och sådär. Och jag tyckte ju att det var en fantastiskt fin grej som han erbjöd. Och tänkte att det här är ju helt otroligt. Alltså att någon liksom är så osjälvisk. Mm. Att liksom bara ge sin tid och allt. Typ. Så jag hakar på och sa att behöver du hjälp så är jag gärna med. Mm. Och sen kom ju du, Stefan.
Ja, ja, jag följde ju också samma grupp där Heja Flobi Samhälle. Och såg vad ni två skrev och kände, som jag vet att många, många känner, hur kan jag göra någonting? Så det var både som privatperson, jag tänkte att det här vill jag också vara med om, att se hur vi kan hjälpa våra grannar och våra medmänniskor i den här tiden. Vi som är friska kan hjälpa dem som tillhör en riskgrupp. Men så är ju också mitt yrke, är ju kyrkoherde i Flobi pastorat. Så då jag tänkte också att redan från början att vår organisation skulle kunna hjälpa en sån här grupp med resurser. Inte att ta över på någonting sätt, utan samarbeta med till exempel administration eller med hur vi ska hantera den svåra frågan som kommer upp, nämligen med ekonomi och transaktioner när man handlar.
Precis.
Och det tror jag är jätteviktigt, för att det finns ju väldigt stor risk att någon liksom, som tänker fel i den här situationen, utnyttjar situationen, och framförallt då äldre som är väldigt, väldigt vulnerable. De står ju i riskzonen på många sätt i samhället. Oh, ja. Och det var ju någonting som Sahil och jag också hade pratat om innan, att vi tyckte att det här är ju fantastiskt att ni kan få ett samarbete med en organisation som Svenska kyrkan, som verkligen både administrativt när det blir mycket och då tar över riskerna med det ekonomiska, att vi allihopa kan samarbeta. Och det är ju faktiskt så att det är många äldre som bor i Flobi. Mm. Och de tillhör ju riskgruppen allihopa, men de är också medlemmar av Svenska kyrkan. Och de behöver vägledning och hjälp i mycket, och det känns ju väldigt skönt att kunna erbjuda det faktiskt.
Rent praktiskt så är det så här att vi har ett fakturakonto på den lokala ICA-butiken i Flobi. Mm. Nu visar det sig att det var smartare att öppna ett nytt fakturakonto, så att vi håller isär det hela. Men så det är så det går till. Det är liksom kyrkan som ligger ute med pengarna, men inte som en social tjänst, utan förväntan och tanken är ju att vi att den som behöver tjänsten betalar i efterhand. Blir det så då. Helst med Swish, men det finns också möjlighet att betala via bankgiro eller kontant om det inte finns något annat sätt då. Mm. Och sen så följer vi ju upp i efterhand om det inte skulle fungera. Men det här gör ju att de som blir alla volontärerna som ideella som kommer, som vi hoppas att många, när det väl blir ännu fler som kommer att ha behovet av detta, att det blir också många ideella, och då behöver man ju då inte själv ligga ute med pengar så, och det behöver inte heller vara den äldre som behöver oroa sig, utan vi står för den här risken då, om man säger så. Men, att vi betalar inköpen och så får vi betalt i efterhand. Så det är så det rent praktiskt fungerar. Och vi ICA-butiken har också hjälpt oss med små plastkort, så att man blir liksom en betrodd volontär eller handlare då, som också blir godkänd av den här organisationen och av Svenska kyrkan. Så att det är inte vem som helst heller som kan gå och handla, utan det är bara de som har det här lilla plastkortet då, som får visa sin legitimation på ICA.
Alltså hela grejen är helt otrolig, och ni hjälper till med detta och även då mediciner och så vidare också. How does that work? If you have a recipe for medication, how do you do that?
We are trying to contact with ICA regarding to this matter, and they can't like help us in this. We can get the ID card and the prescription of the person concerned, and we go there with a volunteer ID card, so he can get all the medicine. Yeah. But we need the physical ID card of the person.
Vi går ju då till de som behöver hjälp med att hämta både mediciner då och paket. Och då hämtar vi ju deras ID-kort först. Och sen så hämtar vi ut grejerna på ICA med vårat ID-kort och deras ID-kort. Och så lämnar vi tillbaka. Det blir en extra tur. Men det är klart att det här är ju en del av den servicen, för att vi måste ju hjälpa till med allt så att de verkligen inte behöver ta sig ut någonstans.
Det är ju en del problem med varor som tar slut och även läkemedel som tar slut. Folk bunkrar och buffrar och så vidare och allt vad man gör. Hur kommer man runt sånt? Alltså, kan tänka mig att en del är ganska akut också vad det gäller mediciner och sånt. Har ni märkt av det eller?
Nej, vi har ju lite tur faktiskt. För att Floby ICA, där har de ju till och med gått ut och sagt att tack så jättemycket för att ni handlar varsamt. Och det är väl någonting som affären själva liksom får ta i tur med senare i skede, tänker jag. För de har väl sina egna sätt att göra det här på. Det har ju hanterats lite olika på olika platser runt om i hela Sverige, vad jag har förstått. Och utomlands är det ju det här att de har en minimum antal varor per person och såna här grejer. Men det är ju inte vad vi gör. Utan vi går ju bara dit. Är det så att någonting inte finns, så tar vi ju antingen ett alternativ eller ringer kunden när man står i affären och säger att det här fanns inte. Vad vill du ha istället?
How do you do when you're gonna deliver the food or whatever? Are you putting it outside the door?
Yes, this is the plan. Like this is the practice we do. After we get all the shopping ready with the volunteer, he called the client or the person who needs the help. He called them. Then we go there, drop it outside the door, ring the bell, and we go like about 2 meters away.
Yes. Keep the distance.
Keep the distance. Yes. Always. Yes. We make sure they receive their package. They have everything there. And as soon as they go inside, they close, then we leave.
And vi har också dubbla kassakvitton, så att det ligger ett kassakvitto i påsen, och volontären som har handlat, när man lämnar in en liten kvittens på att det här har skett, så finns ju också ett kassakvitto där för vår bokföring.
Och sen har ju ICA också ett tredje kassakvitto. Så att, och där skriver vi ju namnet på kunden och vad namnet på volontären. Mm. Så att är det så att någon har tappat ett kvitto som faktiskt hände i fredags, så har vi backup, så vet man precis. Den här personen handlade för det och det den här dagen. Mm. Och det är ju bra.
Sen kan man ju säga så här, det är samhället. Vi lär oss tillsammans hela tiden hur vi kan förbereda oss på det som vi befarar ska hända. Att vi hamnar högre upp på den här kurvan med större smittspridning och större behov och större restriktioner. Det tror vi kommer att hända. Så vi försöker ju alla förbereda oss på detta. Nu var vi snabbt ute på grund av Sahel och Pias initiativ och vi också då med kyrkan som kunde ge stöd i detta, och vi har hittat ett system som vi kan utveckla, och vi ser redan hur vi skulle kunna effektivisera det och göra det enklare När, för i nuläget så är det kanske 3-4 order på sin höjd per dag. Och vi har ju hållit på nu i 1,5 vecka.
Ja.
Men tyvärr så tror vi att behoven kommer att öka mycket. Mm. Och då kommer vi redan ha gjort lite misstag. Eller vi har provat...
De här barnsjukdomarna.
Ja, lite så. So, if I may tell about your development now. Or you can tell. You have an idea.
Okay, go ahead.
Ja, men Sahel är högutbildad i projektledning och har också en hustru som är jätteduktig med IT och så vidare och som arbetar med en IT-lösning som ska göra hela processen från beställning till att fördela uppdragen och plocka in kvitton i en app eller på en hemsida. Fortfarande kommer det behöva finnas någon, och det är Svenska kyrkan som ansvarar för detta och fördelar mellan de betrodda volontärerna som åker ut och handlar, men det kommer att bli ännu enklare att administrera en stor mängd ordrar.
Det här är ju då koncentrerat till Falköping, Floby, Falköping ganska mycket, men visst är det någonting som man skulle kunna applicera givetvis på Riks, så att det här tas upp av flera kommuner, flera alltså grupper. Hur tänker man där? Har ni kontakt med andra som tittar på ert exempel och så vidare? Finns det några sådana?
Jag var ju alldeles i början då, så var det ju Skaraborgshjälpen som var ganska aktiva med just det här. Men de har ju då inte gått och involverat med Svenska kyrkan, så utan de lägger ju upp det på ett helt annat sätt där det fortfarande är privatpersoner.
Ja.
Sen tror jag att tack vare Stefan och kyrkans involvering här, så har ju vi liksom verkligen kommit väldigt långt i hela utvecklingen. Och jag skulle väl hoppas på i alla fall att det här kunde underlätta för alla som behöver det. Och att det kan gå vidare och bli större än vad det är om alla parter är sams och enas. För jag tycker vi har ett väldigt fint samarbete. Vi har haft många idéer och olika diskussioner, och vi kommer från olika tankar allihopa. Och det tycker jag bara är jättebra, att vi kan bidra med det som en helhet. Mm. Att vi inte alla tänker samma utan alla tänker olika. Så kan vi dra från varandras slutsatser och forma någonting som funkar verkligen. Ute på grassroot level. Liksom.
Grassroot level. Men när ni träffas då, alltså, ni bollar idéer, ni är bollplank mot varandra och ni kommer in med olika infallsvinklar, så att säga. Är det smärtfritt?
Oj!
Vad var en känslig fråga?
Nej,
det är det väl aldrig.
Nej,
men ska det väl kanske inte vara heller egentligen?
We are three different persons. Vi är tre olika personer. Först så ser man det som är lika och det vi vill förenas kring, och det är skarpt läge, det är stort tryck och det är mycket stress kring detta, så har vi också upptäckt att vi har tänker oss att olika idéer om projektet eller vad som är viktigt eller fokus eller omfång av vad det vi kan göra tillsammans. Men det måste jag säga att vi har lyckats också konflikthantera eller någonting.
Absolut.
Sånt på ett bra sätt, och det har vi varit öppna med att vi måste kunna säga det vi har. Och även där, det var Sahel som kom med initiativet från början, som såg vikten av att inte bara vänta på samhället eller inte vänta på myndigheterna, utan att göra någonting som bara samhällsmedborgare kring detta. Och det är också när det har hettat till lite grann, så är det också Sahel som på ett väldigt bra sätt har liksom fokuserat på vår uppgift och sagt att det här är okej, nu respekterar vi varandra och så går vi vidare. Ja. Så att det måste jag säga, det har varit så många olika aspekter har varit.
Och det är ju empati det handlar om. Ja. Vi måste ju hela tiden komma ihåg liksom var började det här, och det handlade bara om att bry sig om sin granne helt enkelt, bry sig om sin medmänniska. Och det är den grejen man hela tiden måste komma tillbaka till. Vad är det som är bra för mina medmänniskor? Det är grunden.
Alltså, jag blir så glad när jag hör er sitta här och berätta. För man återfår ju tron på samhället, på människor överhuvudtaget. Jag känner så i alla fall. Man återfår tron, för ibland har man ju nästan undrat, var finns mänskligheten, var finns empati? Men den finns ju.
Mm.
Och i sådana här tider så går man ju ihop.
Sahel, it's also I have found it very interesting where your motivation comes from, because you came to Sweden from Yemen,
yeah,
And the relationship between citizen and government is very different. Alltså, skillnaden i Yemen där Sahel kommer ifrån är så annorlunda i hur samhället fungerar, hur mycket eller hur lite man kan lita eller räkna med att myndigheterna griper in. So if you could say something about that.
Basically, where I came from, Yemen, like the government is there, they are doing like the minimum effort possible to help any other. Like in any crisis you face there, you need to step up. Like community, neighborhoods, they need to step up. Like for example, before I left Yemen in 2011, when the Arab Spring started and all this, and there was no security, there was nothing that people can rely. So people themselves, they took the initiative to secure their neighborhood. People themselves, they took the initiative to look after the poor people. Like it is always society who take care of each other. This is the way we grow up, this is the way we've been raised. Like everybody should look to his neighbor, everybody should look, because basically the government will do nothing.
And then you came to Sweden and you saw the difference.
Yes, here basically
it's a big difference
here. Everybody relies to the government. If the government nobody will do anything, they are just basically they're gonna sit there, wait for the government to do everything for
them. We love robots. När man ser tydliga skillnader
så kan man ju se att det finns både fördelar och nackdelar. Det finns en enorm fördel att vi känner att vi kan lita på våra myndigheter, och det ska vi göra. Men det finns ju en nackdel också, om vi blir för att vi tappar bort vårt, vi blir för passiva och tappar bort vår medmänskliga plikt. Och jag blir påmind av sådana som Sahel om detta. Och du, Pia, har ju också erfarenheter från Sydafrika där du har bott.
Hur var det där då?
Ja, det är ju väldigt mycket likadant. Det är otroliga skillnader mellan de som har det bra ställt och de som har det dåligt ställt. Och jag tillhörde ju gruppen som hade ganska bra ställt, fast jag hade jobbat upp det själv, alldeles själv, utan stöd av någon egentligen. Men jag gjorde ju mycket volontärarbete in i kåkstäderna, både för herrelösa hundar, vilket var mitt hjärta bultar för väldigt mycket. Och människorna runt omkring då, liksom, framförallt äldre människor som då hade väldigt svårt att ta sig till sjukhus. De lever på 700 rand i månaden i pension. Och vet, det täcker ju knappast värmekostnader, matkostnader, framförallt inte medicin eller någonting annat. Och jag fick ju verkligen upp ögonen där som svensk då. Så jag var uppfödd utomlands. Jag flyttade runt väldigt mycket med min mamma och pappa. Pappa jobbade utomlands och jag har bott i Asien, jag har bott i Afrika, jag har bott i hela Europa. Och jag flyttade ju hem som 11-åring, så egentligen har jag väl aldrig känt mig riktigt sådär ursvensk, va. Jag gick färdigt gymnasiet och högstadiet här. Och jag kände lite grann att man kan verkligen göra så mycket hands-on när man befinner sig i ett sånt land som Sydafrika. Och den vetskapen och den kunskapen och den empatin som man faktiskt har som svensk, det tror jag är medfödd i våra gener på något sätt. Den har jag ju då liksom kommit hem till, och jag upplevde väl väldigt mycket när jag först kom hem att det var ingen som riktigt behövde hjälp i Sverige. Och alla höll sig undan. Vet du, i Sydafrika när man vaknar på morgonen så kan man tänka på 100 olika sätt att hjälpa någon. Göra någons dag bättre. Och det kände jag en avsaknad av i Sverige. Och de sista 3 åren har det varit väldigt mycket. Jag undrar, jag ser människor som mår väldigt dåligt runt omkring mig. Och jag har väl kommit till den slutsatsen själv att människor behövas. Och i Sverige så kanske man inte hela tiden har tänkt på det. Så en positiv grej som kommer ur en sån här situation är ju det att man då får upp behovet både av att hjälpa någon och att få lov att hjälpa någon och att då kunna ta emot hjälp också. Vilket många svenskar har väldigt svårt för också.
Vi är stolta.
Ja, verkligen. Det är den här gamla vikingen. Och det känns ju väldigt skönt att se då att i en sån här situation att de barriärerna försvinner och att människor kommer samman och verkligen kan göra något ihop. Där man verkligen kan både ta emot hjälp och ge hjälp. Och det skulle jag ju verkligen vilja se att det fortsätter även efter en sån här situation.
Vi hoppas det, att det här kan fortleva.
Ja, och att man får upp ögonen för varandras behov, att man vågar prata. Att man liksom tar sig tid och kollar, för att alla människor kanske inte mår så bra runt omkring en jämt. Och överhuvudtaget, det finns många sätt man kan hjälpa på.
Om inte annat har vi den här klassiska svenska att man mår dåligt psykiskt, vilket blir värre och värre i dagens samhälle.
Så är det. Och ensamhet och isolering är ju också någonting som vi vet, men vi har inga riktiga, men nu förhoppningsvis, och redan så är det så, vi föder behovet av att tänka extra på de som lever ensamma, att ringa en extra gång och så. Ja. Så att jag vill också tro det, precis som ni, så tror jag också att vi, det här är någonting svårt som drabbas oss, som vi måste hantera tillsammans, och vi lär oss också saker som vi kommer att göra oss till ett bättre och mer medmänskligt samhälle. Det vill jag tro.
Det föds något gott ur det här hemska som är nu. How did you expect it to be to start this Corona Flobhjälpen? Is it what you thought it would be?
In the beginning, when I thought about it, it was just basically a small things like everybody will look to his neighbor, that's it. But now it grows and it's become a big thing, and we need even not just to stop at the level of helping just the people in the risk group. We should also look at the small organization, private businesses, which will get affected by the coronaviruses. Mm. For example, a small restaurant, pizzeria, a small delivery for anything within inside Flubi or outside Flubi. We can help those in need by doing the delivery for them and deliver their product to the end users. And by the time the corona is over, hopefully soon, everybody will still have their own businesses there. Mm. And we can also release some pressure from the government, because the government, they will, based on their papers and all this, they will help all the small businesses. Mm. But if the individual stepped in, they will help the government at the same time. So it's aid their, like, their compensation, which they will give to the small businesses.
It's a win-win situation.
Yes, for everybody.
Yeah.
Och ytterligare en grej är ju det att man nu får träffa alla människor som bor runt omkring i Flobi. Och de man kanske inte har träffat innan. Man får nya vänner, jag som Sail till exempel och Stefan. Och man får se hur andra människor tänker, hur de fungerar. Kanske andra behov som man aldrig hade märkt om man inte erbjuder sån här hjälp eller gulla ut det här.
Det är en fantastisk paradox. I en tid när det är på liv och död att vi ska vara isär från varandra och hålla avståndet, så säger du nu att vi också lär oss hitta varandra. En fantastisk paradox.
På 2 meters avstånd.
Ja, precis. Men ändå. Det finns ändå en närhet till alla människor.
Ja,
och återigen, jag sa det tidigare här, att det ger ju ändå ett hopp någonstans i det här, att vi behöver varandra, så enkelt är det.
Ja.
What do you see in the future?
Hopefully for this initiative, we are looking forward, like, even after the corona things over, hopefully soon, we still need to keep this helping for the society in term of any other new crisis, in term of everyday possibility to help, and like to have people, they know, okay, there is an society there in Flubi to help whoever needs help, regardless now or later.
Och då känner jag väl också att det kan vara en sån enkel sak som att när det här är över, att de som sitter ensamma, att de kanske har någon att fika med.
Och det leder mig in på nästa fråga. Om nu någon av de som lyssnar här nu känner att vi vill ju också vara delaktiga i det här, kan inte vi hjälpa till? Vad ska de göra då, Stefan? Ska de höra av sig till dig, eller vart ska de vända sig då?
Ja, kontakterna kan komma in på olika sätt. Men till syvende och sist, för att vara volontär i Corona Flobohjälpen, den här tjänsten, så ska man vara godkänd av Svenska kyrkan. Och första instansen där är kyrkoherden, det vill säga undertecknad. Så på den PDF som finns på Svenska Flobi pastorats hemsida och framförallt i Facebookgruppen Corona Flobihjälpen. Man söker på Facebook så hittar man den. Där finns det en PDF med all information och med ett telefonnummer som man kan ringa på kontorstid och 2 akutnummer som man kan ringa annars. Mm. Så där kan man ringa både om man behöver hjälp med en tjänst för att man tillhör en riskgrupp och ska undvika folksamlingar. Men man kan också ringa dit om man vill vara med och hjälpa. Mm. För att än så länge har vi kunnat täcka behovet med de volontärer som vi har. Men vi befarar att vi kommer att behöva stort hjälp. Och vi vet att det är många som vill göra någonting, men man vet inte riktigt hur. Så det är väl det bästa vi kan göra, tycker jag, i den här tjänsten. Och det finns många andra initiativ. Det är ju verkligen inte bara vi, tack och lov, utan i alla samhällen så finns det på olika sätt som människor organiserar sig. Vi måste också se det positiva som händer. Nej, men vi kommer att behöva flera volontärer, men också håll ögonen öppna för de, jag menar, Svenska kyrkan i Floby, Svenska kyrkan i Stenstorp, andra organisationer. Röda Korset har nu fått ett samhällsuppdrag för att samordna
Skaraborgshjälpen.
Skaraborgshjälpen finns på Facebooks hemsida. Så att engagera dig. Nu testas det. Var hjärtat sitter någonstans. Och andra kommer att titta på oss sen efteråt och fråga hur gjorde vi i den här stunden. Och alla kan inte göra allt, men någonting kan man göra, och det finns många sätt att hjälpa. Det här är ett sätt som vi har pratat om nu, och det finns andra sätt.
Och sen skulle jag vilja säga till alla er som vill hjälpa, som befinner er i riskgruppen, den största hjälpen ni kan ge någon, inklusive sjukvården, det är att ta hjälp av oss andra och inte ge er ut. Mm. För det tycker jag är urviktigt. Jag såg en underbar bild på Facebook av två sköterskor som hade två plakat. Och den ena sa, jag går till jobbet för din skull. Och den andra sa, stanna hemma för vår skull.
Och med det så tackar jag så jättemycket för att ni ville komma hit och berätta om detta. Thank you very much.
Thanks for having us.
For being here. Och fortsätt lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.